20 augusti 1992. En hel värld har chockats utav bilderna från ett svältande och gerilla bråkigt land, Somalia.
Alla har vi väl gripits djupt av bilderna på utmärglade barn i Somalia. Men om bristen på mat är svår i Somalia så kan man inte säga detsamma om vapen.
Först var det dåvarande Sovjetunionen som försåg det marxistiskt inriktade Somalia med vapen. Men efter den somaliska regeringens välvilliga samarbete med Västtyskland i samband med att ett Lufthansa-plan kapades 1977 fick Somalia även vapen från väst. Och idag är vapen nästan det enda som det finns rikliga mängder av i det sönderkrigade, sönderslitna och utsvultna landet, som Bo Håkansson, biståndsarbetare i Somalia, och Elsie Lundeborg från Evangeliska Fosterlandsstiftelsen karaktäriserar så här.
Man kan nästan göra en parafras på Wild West och kallar för Wild East.
Landet är totalt i anarki. Det finns ingen fungerande regering. Det finns ingen polis, ingen post, ingen telefon, inga kommunikationer, inga banker, inga riktiga affärer, ingenting som fungerar. Så att allting ligger egentligen i händerna på, man kan säga, unga pojkar med gevär.
Genom avsaknad av alla institutioner så ligger liksom rätten, den ligger ju hos var och en. Och nu blir det ju rätt utpräglat att den som har vapen, de har ju liksom förutsättningen att kunna hävda sin egen rätt.
Och för att eftervärlden ytterligare ska förstå vad det handlar om så ska jag citera en artikel i Göteborgs-tidningen Idag som är från augusti 1992. Där står det: hon fryser ihjäl under natten. 25 graders värme är för kallt för ett utmärglat flickebarn. Barnen som dött i flyktinglägen begravs i gryningen helt utan ceremonier. I svältens Somalia är ett liv inte mycket värt. Men för första gången på månader finns här en strimma hopp. Min man dog i förrgår. Jag hade 5 barn. Nu lever bara 2. De alla har dött av svält, säger Shea, 30 år. Hennes ansikte är så utmärglat att hon ser ut att vara närmare 70 år. Armar och ben är så smala att det ser ut att gå av om man tar henne för hårt. Vid hennes sida sitter döttrarna, 5 och 10 år. Den äldsta av dem stirrar apatiskt på ingenting. Hon hostar och stora flugor kryper runt i hennes ansikte. Hon där kommer nog bara klara sig ett par dagar till. Hon har TBC, det har nästan alla barn här, viskar en av hjälparbetarna. Shea slår bara ut med händerna och orkar inte att le. Vad ska jag göra? Jag kan inte ge dig någonting. Jag önskar bara mat och fred. Kan du hjälpa mig? Det finns överallt människorna som svälter i Somalia. Flera tusen av dem dör varje dag. Flera av dem dör stilla just nu framför mina fötter. De har vandrat till Mogadishu, det är huvudstaden i Somalia alltså, i sin jakt på mat. Flera av dem har gått i dagar för att komma hit. Många dör på vägen. De har inga som helst krafter kvar. Man beräknar att 5000 människor dör om dagen i Somalia. Och de som får mat, de kan inte ta emot den. Det första målet på mat på veckor dödar den. Men för första gången på många månader så börjar en liten strimma av hopp och sprida sig. Hjälpen från biståndsorganisationerna börjar sakta nå fram. Ett hundratal kök har öppnats enbart i Mogadishu. Ett hundratal kök för 250 000 människor. Hälften av dem är undernärda barn. Och tyvärr är det ju så att strejker och plundringar i hamnen har gjort att fartyg med mat inte kunnat lossas. Och därför har man börjat göra en luftbro. Och där har alltså funnits hjälp men har inte tillåtits komma fram. Lastbilarna har plundrats trots beväpnade skott. Det finns ingen lag i Mogadishu. Ingen som helst. Och den här reporten, hon har också besökt marknaden i Mogadishu. Och där skriver hon: allt är till salu. Cigaretter, kakor, bilmotorer, massor av olika sorters mat. Små pojkar springer runt och säljer småkakor. Människor skrattar och ler. På vapenmarknaden säljs Kalashnikov och andra automatvapen för under 100 dollar. Säckar från biståndsorganisationer som stulits säljs helt öppet här. Och så skriver hon: på kvällen börjar återigen smattet från vapen att eka genom staden. Vi sitter säkert och äter vår middag i ett bekvämt och bevakat hus. Plötsligt så dyker bilderna från flyktingläget upp och det går inte att äta mer. Ja, det var en artikel i tidningen Idag i augusti 1992. Chefen för Röda Korset, den svenska delen, Rosqvist, han säger att det är det värsta han någonsin sett någon gång. Och han var ändå med vid den så kallade Biafra-svälten för ett tiotal år sedan. En rapport om Sverige och neutraliteten 20 augusti 1992.
Sverige har under hela efterkrigstiden hävdat att landet är neutralt och alliansfritt. Men i maj i år avslöjade Ekot att Sverige hela tiden spelat under täcket med den västliga försvarsalliansen NATO. Nu ska de här kontakterna vädras offentligt har regeringen lovat, men någon fullständig redovisning blir det inte. Den kommission som regeringen tillsatt för att granska Sveriges förbindelser med NATO ska nämligen inte undersöka eventuellt samarbete efter 1969.
Det var i slutet av maj som Ekot i en rad inslag granskade den mörklagda samplanering med NATO som Sverige ägnat sig åt under efterkrigsperioden, trots alla försäkringar om motsatsen. Det bekräftade en rad svenska generaler, inklusive den nuvarande överbefälhavaren Bengt Gustafsson. Vi dokumenterade hur denna samplanering grundlades direkt efter kriget och hur den utvecklades de närmaste årtiondena. Vi dokumenterade också svenska nyinvesteringar i fasta radiolänkförbindelser så sent som 1987. Förbindelser som går raka vägen in i flera av NATOs stridsledningscentraler. Och ingen, inte ens ÖB, vet än idag när slutpunkten sattes. Ändå sätter regeringen nu en gräns för sin egen kommissions granskningsuppgifter till 1969. Längre sträcker sig inte deras uppdrag. Statsminister Carl Bildt.
Det här är en avgränsning som jag själv tycker är naturlig. Du kan fundera igenom olika möjliga avgränsningar och se var ska man sätta det.
Ingen.
Naturligen så måste man ju ha någon avgränsning.
Varför det?
Jo, därför att annars kommer det in i uppgift som handlar till exempel av riksdagens konstitutionsutskott. Ifall du till exempel tar det som ligger i närtid. Ifall det är så att den nuvarande regeringen skulle ha begått någonting som är oförenligt med författning eller konstitution eller något sånt, så är det inte frågan för en historiekommission, utan då är det frågan för konstitutionsutskott. Då är det den aktuella politiska granskningen, den aktuella politiska debatten och riksdagens relevanta utskott som ska in i den hanteringen. Och den friheten har de ju. Vad jag tror mig veta relativt väl, det får jag nog säga, det är vad som har funnits under senare tid och finns idag. Och där måste jag säga, där finns ingenting som jag är medveten om som gjordes av tidigare regeringar som jag skulle säga inte är i överensstämmelse med svensk säkerhetspolitik och den neutralitetspolitik som bedrevs under det skedet.
Andra källor i Carl Bildts egen omgivning säger att det inte är en slump att gränsen satts vid 1969. Då började Olof Palme som statsminister och Stig Synnergren blev överbefälhavare kort därpå. Inom socialdemokratin har man mer eller mindre gett upp hoppet om att kunna skydda regeringarna Erlander från dubbelspel om den svenska neutraliteten. Till och med före finansministern Kjell-Olof Feldt har ju betygsatt socialdemokraternas hantering av neutralitetspolitiken som ett citat falskt spel. Och att sätta gränsen vid Fälldinregeringens tillträde 1976 hade varit för uppenbart enligt Ekots välplacerade källor. Regeringens officiella skäl för en granskningsgräns vid 1969 är att då började supermakternas nedrustningssamtal och därmed borde eventuella svenska NATO-kopplingar bortfalla. Det motsägs av den enorma upprustning som skedde under Ronald Reagan, Sovjetunionens inmarsch i Afghanistan och en återgång till det kalla krigets värsta kyla.
Reporter här var Christer Larsson.
Den 20 augusti 1992, om Libanon.
Nu, när fred rått i Libanon i över ett år, tycks intresset för landet vara borta, med undantag av vissa massmediers cyniska förhoppning om våld inför valet. Vår utsända har besökt Beirut 10 år efter Israels invasion och 10 år efter massaken på palestinier i Sabra och Shatila.
Och 10 år efter filmen E.T. Jag såg den här och jag minns att jag skämdes över att det enda som kunde få mig att fälla en tår i denna gråtande stad var en liten skrynklig rymdvarelse på bioduken. Beirut var redan då ett begrepp snarare än en stad, en metafor för destruktion. Men såren var färskare då, ruinerna nyare, och det var sorgligare att se skeletten av Hotel Saint-Georges, Fenicia och Holiday Inn. Nu är de en del av stadssiluetten. Beirut vore otänkbart utan sina stränder med badpojkar och bikinibrudar och de romantiska ruinerna i bakgrunden. Ruinerna längs gröna linjen, gränsen mellan öst- och västbeirut, är nu liksom då värst. Och även om det finns storslagna planer på återuppbyggnad så verkar ingen riktigt våga utmana ödet och ta itu med den uppgiften på allvar. Förr tolkades varje liten aktiv handling som ett positivt tecken. När glassförsäljarna åter vågade se ut på strandpromenaden, kornischen, var det ett tecken på fred. Om någon målade om sitt hus och köpte nya fönsterrutor så sa man i desperat positivism att vapenvilan denna gång nog skulle vara. Nu talar man inte ens om fred och vapenvila, som om också det vore att utmana ödet. Men faktum är att miliserna är avväpnade och trots en och annan bilbomb så har vapenvilan varat i över ett år. Det har också gjort Beirut ointressant och bortglömt. Men nu inför valet som börjar på söndag ökar motsättningarna igen och Beirut får uppmärksamhet. Bojkott, strejk och splittring och våld mellan kristna och muslimer, det börjar bli som förr. Beirut är fortfarande bombat, men det sorgligaste är egentligen inte det sönderbombade utan det sönderskjutna. De gamla vackra husen som står kvar med sina miljoner kulhål. Går man närmare ser ut som om de hade spetälska eller smittkoppor. Och det är när man försöker föreställa sig alla dessa kulor susandes genom luften i ett helt annat syfte än att göra hål i en vägg. Det är då som himlen svartnar. Cecilia Udén, Beirut.
August 1992. Nu varnas det, kanske mest från tysk håll, mot att göra militärt ingripande i Bosnien-Herzegovina. Det kommer ta åratal. Det kommer aldrig lösas.
Från den tyska underrättelsetjänsten kommer varningar för att kriget i det forna Jugoslavien kan pågå i åratal. Serberna har tillräckligt med ammunition och vapen. Samtidigt växer misströstan om omvärldens möjligheter att påverka utvecklingen. Ekots utrikeskommentator Bo Karlström.
I nästa vecka inleds en 3 dagar lång internationell konferens om situationen i det forna Jugoslavien i London. Tveksamheten är stor om konferensen ens blir av. Nyckelfigurerna lär inte komma. Tidningen The Times förutspår ett fiasko. Nya uppgifter om en gigantisk så kallad etnisk utrensning säger att 70% av Bosniens muslimer har tvingats bort. Muslimerna var förut i majoritet där. Tvångsevakueringen av muslimer har krävt 20 000 dödsoffer och tycks inte gå att stoppa. Den tyska underrättelsetjänsten säger att serberna har 100 000 man under vapen inne i Bosnien-Herzegovina. Serberna har också tillgång till mycket stora mängder ammunition och vapen. Enligt de tyska uppgifterna kan kriget pågå i åratal. Den tyske försvarsministern säger att en militär aktion är utesluten. Det går inte att lösa den här konflikten med militära medel, säger han. Och likadant säger Storbritanniens utrikesminister. Från tysk sida vill man istället skärpa sanktionerna mot Serbien och Montenegro. På något sätt verkar det som om hela frågan om omvärldens handlande i det gamla Jugoslavien nu ställs på sin spets. Ska man bara titta på medan folkgrupperna förgör varandra och lidandet blir allt ohyggligare? Eller går det att utifrån med olika medel, kanske med militärt våld, få slut på dödandet och vansinnet? Militära experter säger att det skulle gå till 100 000-tals soldater för att i den mycket svåra terrängen militärt krossa serberna. Dessutom löser en sån aktion inga problem. Det ger bara hatet ny näring. Ska de 3 folkgrupperna i Bosnien-Herzegovina få varsin del av landet? Hur ska det i så fall gå till nu när serberna tvingat bort största delen av den muslimska befolkningen? skulle FN kunna ta på sig att styra området. Det fruktansvärda är att det finns inga klara, säkra, bra lösningar. Och så länge man inte kommer någon vart och så länge det tycks vara omöjligt att utifrån påverka den allt våldsammare utvecklingen så tittar omvärlden på hur människorna förgör varandra och hur lidandet blir allt ohyggligare.
August 22 Den svenska ekonomin har inte längre något förtroende i utlandet.
Utlandets förtroende för den svenska ekonomin tycks nu vara i botten. Räntorna stiger och skillnaden mot de europeiska räntorna har inte varit större sedan kronan knöts till den europeiska valutan ecun. Ingen talar idag om en räntesänkning.
Efter gårdagens kraftiga ränteuppgång och stora valutautflöden har idag varit lugnare på marknaderna. Vid lunchtid var både de långa och korta räntorna i stort sett oförändrade jämfört med igår. Riksbanken höjde tidigt på morgonen dagslåneräntan med 1 procentenhet. Alltså den ränta som bankerna betalar för att låna hos Riksbanken. På det här sättet markerar Riksbanken att en ny högre räntenivå har etablerats. Hittills under veckan har de korta räntorna stigit med nästan 0,5 procentenhet. Och sen midsommar har räntorna stigit med närmare 1,5 procentenhet. Nu går det inte längre att skylla på utlandet, för räntorna i Sverige har stigit betydligt mer än i utlandet. Skillnaden mellan de europeiska räntorna, eller den så kallade ecu-räntan, är nu 2,5 procentenheter jämfört med drygt 1 procentenhet vid midsommar. Det är den största skillnaden sedan kronan knöts till ecun för drygt 1 år sedan. Varför stiger räntan så kraftigt just nu? Ja, den direkta orsaken är framförallt att utländska investerare ger sig av från den svenska statspappersmarknaden och vi får ett valutautflöde som tvingar upp räntorna. Ingen kan idag peka på en specifik orsak utan det tycks vara en kombination av faktorer som gör att förtroendet för svensk ekonomi nu är i bottenläge. Utsikterna för svensk industri och export har försämrats efter sommaren. Arbetslösheten ligger nu långt över regeringens prognoser. Det här i sin tur gör att de redan bräckliga prognoserna för statens budget kommer att spricka. Ett växande budgetunderskott kräver finansiering som riskerar att driva upp räntorna ytterligare. Till det här kommer också den politiska osäkerheten. Det är ju nu en rad besparingar ska klubbas igenom och förtroendet för att regeringen ska lyckas är uppenbarligen lågt i bland annat utlandet. Sammantaget ser det ganska mörkt ut. Så sent som i juni i år spådde de flesta ekonomiska bedömare sänkta räntor i både utlandet och i Sverige. Nu talar ingen om sänkta räntor hit om årsskiftet. En del tror till och med på fortsatt stigande svenska räntor.
Pernilla Meyersson.
August 1992. Rysk buggning.
Regeringen avslöjar alltså idag att det svenska konsulatet i Sankt Petersburg i Ryssland har utsatts för avlyssning. Det här avslöjandet följer på tidigare uppgifter om omfattande så kallad buggning av både den svenska ambassaden och den svenska ambassadörens bostad i Moskva. Utrikesminister Margareta af Ugglas.
Den svenska regeringen har idag överlämnat en skriftlig och allvarlig protest till den ryska regeringen med anledning av att avlyssningsapparatur har påträffats vid det svenska generalkonsulatet i Sankt Petersburg.
Ja, regeringen talar alltså om att man funnit aktiva installationer i det svenska generalkonsulatet i Sankt Petersburg. Det betyder inbyggda mikrofoner. Och det är precis samma tillvägagångssätt som är känt bland annat från den svenska ambassaden i Moskva. Den byggdes 1972 och i samband med det så passade KGB på att bygga in ett omfattande nätverk av mikrofoner. Det kunde ske genom en uppseendeväckande dålig svensk bevakning av denna ambassadombyggnad. Först 14 år senare, 1986, så upptäcktes mikrofonerna. Och 2 år senare, 1988, samma sak i den dåvarande ambassadören Anders Thunborgs bostad. Det har alltså dröjt ytterligare 4 år att upptäcka mikrofonerna i konsulatet. Nu begär den svenska regeringen att helt enkelt få ut ritningarna till alla illegala installationer i de svenska beskickningarna från den nya ryska ledningen. Detta ligger inbakat i den svenska protestnoten och det är en förutsättning för ett fortsatt fördjupat svenskt samarbete med det reformerade KGB. Om detta samarbete säger rikspolischefen Björn Eriksson så här.
Ja, med det moderna KGB som i princip har sönderfallit olika organisationer så lär det antagligen bliva på det sättet att i narkotikasammanhang, grov brottslighetssammanhang och så vidare så kommer samverkan bit för bit att bygga ut, för det är nödvändigt på det sätt som kriminaliteten utvecklas. När det gäller andra områden så är det klart att det inte direkt underlättar.
Och när regeringen i eftermiddag kallade till presskonferens för att informera om avlyssningsaffären betonades att det hela rör sig om en allvarlig kränkning av det diplomatiska umgänget.
Det är ju ett memento att man har att den här anläggningen har funnits så länge och det förefaller som om den har varit aktiv. Sen är det beroende på vilken reaktion vi får från de ryska myndigheterna och vi har begärt hjälp. Vi har begärt att vi ska få fram ritningarna över avlyssningsanläggningen så att vi kan gå in och ta ut den snabbt och effektivt också på andra ställen där de kan ha sådana anläggningar.
Förefaller som den har varit aktiv, ni är inte säkra på det? Alltså.
Ja, den är aktiv i den meningen att så att säga, i väggarna så är utrustningen aktiv. Om det sitter någon och lyssnar i andra änden, det kan man aldrig avgöra. Men den är aktiv, den är strömförande så att säga.
Kan det inte vara så att detta är ett arv från den gamla Sovjetunionen?
Jo, det är det. Men vi accepterar inte arv heller.
Enligt regeringen kan den nya ryska staten och myndigheterna här i Sankt Petersburg inte undandra sig ansvaret för installationerna. Och för att undvika risken för avlyssning vid andra beskickningar tillsätter nu regeringen en speciell utredningsman med uppgift att se över säkerhetsfrågorna vid svenska utlandsmyndigheter.
Ja, vi accepterar inte att man håller på att avlyssna våra ambassad eller generalkonsulat. Det accepteras inte. Det är ett mycket allvarligt brott mot de regler som gäller för det diplomatiska umgänget. Självfallet mycket allvarligt.
2 gånger tidigare, 1986 och 1988, har mikrofoner och avlyssningsutrustning upptäckts vid svenska myndigheter utomlands. Vid båda tillfällena här vid svenska ambassaden i Moskva.
Om några dagar så hålls det val i Libanon. Här är en rapport före valet den 22 augusti 1992.
Och på söndag hålls det val i Libanon för första gången på 20 år. Men valet kommer att bojkottas av de kristna som inleder en 3 dagars strejk idag i protest mot den syrienstödda regeringen.
Det luktar lite mögel i vissa regeringsbyggnader. Hissarna fungerar inte, det är mörkt, ingen elektricitet. Men liksom resten av Beirut har de olika departementen egna generatorer. Och inne i informationsdepartementets kontorsrum är effektiviteten oarabisk. Luftkonditionering, datorer, trespråkiga Shika-sekreterare och fungerande telefoner. Också det är någonting man får skaffa sig privat, liksom el. I detta välutvecklade system av privata lösningar är det märkvärdigt att göra någonting så kollektivt som att gå och rösta. Valet inleds på söndag i Bekadalen. I Beirut röstar man senare. Men de kristna bojkottar. De anser inte att man kan hålla val så länge som de syriska ockupationstrupperna finns kvar och så länge en stor del av befolkningen är på flykt och inte kommer att få sina röstkort. Också bland muslimerna finns det missnöje mot valet och statsvetare befarar att valdeltagandet kan komma att understiga 50%. Ett mycket oroväckande tecken anser Paul Salem på Institutet för politiska studier.
It's a very dangerous turn of events. And it's being recognized as dangerous by many political leaders in the country, both in the government and outside of the government.
Både inom opposition och regeringskretsar erkänner man faran av att landet splittras på nytt, säger Paul Sälen. Detta val, som alltså är det första på 20 år, ger en fingervisning om hur politiken och demokratin kommer att skötas i framtiden i Libanon. Men de framtida ledarna, den nya politiska eliten, den skiljer sig inte mycket från den gamla. De flesta prominenta familjer och klaner har sina kandidater, affärsmännen sina, och så har vi alla söner som ställer upp i valet. Söner till före detta ministrar och politiker. Många av dem har goda chanser att vinna, säger statsvetaren Paul Sälen. Själv är Paul Sälen son till förre utrikesministern Eli Sälen. Cecilia Udén, Beirut.
Ja, Socialdemokraterna berättade idag alltså om partiets inställning inför de kommande förhandlingarna med EG. I EG-kommissionens tidigare yttrande, den så kallade avin om Sverige, så sägs det ju att EG förutsätter att Sverige inte lägger hinder i vägen för ett gemensamt europeiskt försvar. Hur ställer sig då Socialdemokraterna till just det kravet, frågade vi partiets ordförande Ingvar Carlsson.
Om ett antal EG-länder bestämmer sig för att de vill utforma inom eller utom den västeuropeiska unionen ett gemensamt försvar, en gemensam försvarspolitik, så anser inte jag att vi genom ett veto ska blockera detta, utan som medlem och i därmed i förhandlingen behöver vi klargöra att det kommer vi i så fall inte att motsätta oss.
Men vi ska alltså kunna hålla oss utanför ett sådant här försvar.
Vi har ingen avsikt att gå in i en militärallians, utan fortsätta vår alliansfrihet.
Tycker du att det är ett klart budskap, om man nu ska vara med i EG som är en förening, att ni får gärna bilda ett gemensamt försvar, men vi ska inte vara med?
EG har idag redan en uppdelning så att en del länder är med i Västeuropeiska unionen, andra är det inte. Det här är alltså inte något nytt med Sverige och övriga neutrala länder. Dessutom kan, menar jag, att det är fullständigt orimligt krav att ställa det anspråket på Sverige att vi ska under förhandlingar nu, innan man från egen sida ens kan redovisa vad detta samarbete i praktiken innebär, så skulle vi säga att det köper vi obesett. Så kan vi faktiskt inte behandla vår säkerhetspolitik. Jag har aldrig haft någon svårighet faktiskt att förklara detta i de samtal jag haft.
Sveriges alliansfrihet är alltså enligt Ingvar Carlsson inte förhandlingsbar. När det gäller en annan av sommarens debattfrågor, den om gemensam valuta för EG, säger Socialdemokraterna att de vill ha en analys av detta innan de bestämmer sig för om Sverige ska ansluta sig till den gemensamma valutan eller ej.
Och det var Herman Meltzer som intervjuade Socialdemokraternas ledare Ingvar Carlsson. Statsminister Carl Bildt tycker att Socialdemokraternas inställning i EG-frågan i stort ansluter till vad regeringen har deklarerat i riksdagen.
Den ligger mycket väl i linje med det som regeringen redovisade för riksdagen den 9 april. På några punkter har de inte tagit upp sånt som vi tycker är viktigt. Fiskeripolitiken, institutionella frågorna, energipolitiken, frihandel med Baltikum. Men det tror jag mer är förbiseende från deras sida.
Ni är i stort sett eniga på alla punkter?
Ja, på de här punkterna så ser jag inte att de har någonting att tillföra. Utan det är positioner som vi har redovisat tidigare. Och det är bra att de redovisar dem. Och då tycker jag också att man ska ha kraften från deras sida att gå ut och säga att ja, vi är överens. Och anledningen till att vi är överens är ju att det har varit samråd i den här frågan. Före regeringen presenterade detta 9 april så hade vi samråd med Socialdemokraterna.
Blev det en ja-linje till, i folkomröstningen sen till EG?
Ja.
Det är säkert?
Ja.
Att det blir så?
Ja.
Vad gäller alliansfrihet och neutralitet är regering och opposition överens. Och valutaunionen, ja, där knäppte statsminister Bildt Allan Larsson på näsan efter hans ifrågasättande av valutaunionen i en debattartikel.
Och när jag talar om en tilltagande tendens till tvetalan, så låt mig gärna säga Allan Larsson. Nu finns i det här dokumentet en halvreträtt i förhållande till vad Allan Larsson har sagt tidigare. Det är bra det. Det är ett välkommet steg i och för sig. Men det får inte skapas oklarhet.
Statsminister Carl Bildt, och det var Lasse Boström som var reporter.
August 23, 1992. Sarajevo i Bosnien-Herzegovina.
I Bosniens huvudstad Sarajevo förstördes i natt och i morse stora delar av den gamla stadskärnan under häftiga serbiska artilleriangrepp. Också i norra Bosnien utkämpades häftiga strider. Under de senaste dagarna har Sarajevo utsatts för de hårdaste striderna på en månad, och bara igår krävdes minst 30 dödsoffer. Samtidigt förbereds nu en internationell konferens om inbördeskriget i det forna Jugoslavien. Den ska hållas i London med inledning på onsdag.
Söndag 23 augusti 1992, USA.
Orkanen Andrews har nu nått Bahamas med en vindstyrka på 67 meter per sekund, och redan har det kommit uppgifter om att 4 människor omkommit. Och i Florida, dit orkanen väntas imorgon, har nu hundratusentals människor tagit i flykten.
Orkanen Andrew kan bli en av de värsta orkaner som någonsin hemsökt Karibien och USAs kuster. Hela söndagen har varningar utgått till befolkningen i The Keys, kustremsan söder om Miami och i områdena i och omkring Miami. Mer än 1 miljon människor bor i det här området. Bilkaravanen drar nu norrut och mot inlandet i Florida. Myndigheterna har utfärdat undantagslagar. Om orkanen bibehåller sin styrka när den når bebyggda områden kan den förorsaka värre skador än orkanen Hugo, som för 3 år sedan åstadkom enorm förödelse på flera karibiska öar och i Sydcarolina och Nordcarolina. Då omkom 85 människor, värden för mer än 30 miljarder kronor spolierades. Stort kaos råder på flera håll i Florida. Människor hamstrar mat och dryck. På många håll har kontanter tagit slut i bankomaterna. Någon gång på måndagsförmiddagen svensk tid väntas orkanen Andrew skölja in mot land med 6-8 meter höga vågor. Lars-Gunnar Erlandsson, Washington.
August 23, 1992. Åter en rapport om den ekonomiska krisen i Sverige.
Här är Ekot, och vi börjar med den ekonomiska krisen. En del politiker har nämligen tyckt till om den idag. Först ut var Socialdemokraternas ledare Ingvar Carlsson, som talade på Skogsarbetarförbundets kongress, och han krävde att regeringen vid riksdagens öppnande i oktober presenterar ett åtgärdsprogram mot arbetslösheten. Lite senare på eftermiddagen avslutade regeringen sin helgeträff på Harpsund, och då lovade statsministern ytterligare 36 000 ungdomspraktikplatser. Mer pengar till AMS, och dessutom ska regeringen redan i nästa vecka bjuda in arbetsmarknadens parter till överläggningar inför nästa års avtalsförhandlingar. Och om det ekonomiska läget anser Carl Bildt att det nu gäller att hålla ut. Regeringens ekonomiska politik kommer leda till en svag uppgång nästa år, säger han.
Vi ser ju hur inflationen avtar, och vi får till och med sjunkande priser genom ökad konkurrens, som blir förbättringar på vissa områden.
Men räntorna stiger, arbetslösheten stiger.
Ja, arbetslösheten har ju stigit sedan hösten 1989. Det är en mycket djup nedgång. Och när det kommer att vända på industrisidan kommer det nog att vända först, och sen kommer det löpande på de andra områdena. Ränteutvecklingen är ju en europeisk utveckling som vi påverkas av. Sen har väl kanske ett och annat uttalande på hemmafronten inte hjälpt till direkt. Men det är fastheten i regeringens ekonomiska politik som skapar de bästa förutsättningarna för att pressa ner det.
Carl Bildt intervjuades av Vincent Dahlbäck.
24 augusti 1992. Rapport direkt från stormen Andrew på Floridas västkust. Det är TV-stationen CNN direkt.
This is CNN International.
Might be again. We're about 5 miles from the Atlantic Ocean from here, and it certainly feels as if, well, this is an incredibly strong gust of wind now that we're experiencing, as you can see. And this is the backside of the hurricane, of Hurricane Andrew, a tremendously powerful storm that has come ashore here in Miami.
John.
And again, yes.
John, you and your crew and your cameraman are doing a fantastic job. Let me just ask you, a moment ago I saw a car behind you. Have you seen, other than you and your crew, any signs of life there, any people wandering out?
Nothing at all yet, nothing at all yet. The streets remain completely deserted here, as well they should be, as you can see. Obviously all the power is completely off. It's amazing to me that these power lines have not gone down around us here. But I would imagine that it's an absolute disaster area further south, just based on what we're seeing here, Dave. But no activity at all, nothing, not even police cars. I would imagine everybody is in as under shelter at some point, some place, at least waiting. I could see another car behind us going by. No idea who it was, not a police car, but certainly not someone wise. David, and what else can I tell you while we're standing here?
Okay, listen, you were predicting earlier that the damage from this storm is going to be enormous, probably unprecedented. On the basis of what you have been able to see so far, does that seem like it's going to be true?
I would think the only thing that could change that would be that this was a tightly compact storm. But the damage could exceed, they said, a storm like this could exceed $10 billion in the Miami area. If you had taken a Hurricane Hugo, moved it across this track, across Miami. Worst case scenario, Dave, and that's what we had here tonight, early overnight, the hours, and now into this morning. And of course, as it's moving across the state, places like Marco Island on the West Coast, Naples and Fort Myers, bracing for what we have already gone through here. And of course, the storm may have lost some punch, but then it will reemerge into the Gulf of Mexico. And again, all bets are going to be off. I think for the next week, 2 weeks, perhaps a month, we may be with incredible cleanup, incredible damage here. And yes, the figures of damage could be astronomical down here, things that you can't imagine the force of this storm even now. I don't know that, I hope that the viewers can imagine what we're experiencing now. And this is nothing, nothing, I emphasize, compared to what we have been through here all evening when we couldn't broadcast live.
John, we can see that, and we can feel it with you, believe me. We can sense your emotion. One final question, John. Let me ask you what I just asked Gary Tuchman up in Boca. Any idea of the number of people who elected not to evacuate in Miami?
I think that on Miami Beach there were substantial numbers that did not elect to evacuate. I think the good news may be for those people that the storm hit far enough south in the Homestead area, in the Kendall area, South Dade County, 20 miles south of here, 30 miles south of here, that perhaps indeed those people that chose to ride it out in the condominiums just across the water here may well have done okay. Farther south, God only knows what the damage is, Dave. God only knows. And it may be, I say, days, weeks before we can assess what is likely to go down in the record books with the 1935 Labor Day storm.
Okay, John.
Hit the keys.
John, thank you very much. We'll be getting back to you a little bit later. Take care of yourself and your crew, and thank you. Kathy?
Ralph, it has been just over 2 hours since the eye of the hurricane passed over Homestead, Florida. And for more now on where Andrew is tracking at this point, we want to go to Bob Sheets at the National Hurricane Center in Coral Gables, Florida. Bob, what can you tell us about Andrew's path?
Well, Kathy, it's moving due west at about 20 miles per hour. It's about halfway across the peninsula now, and that means it's approaching the Marco Island area, and so they will get the impact of this hurricane here. Everglades City is about where it's at right now, and then across the Marco Island area, and then Naples, Florida, will also suffer some damage from this hurricane.
Would you say at this point, can you tell if Andrew is weakening or is it maintaining that strength that we've seen throughout the morning?
Well, it's moving across the peninsula, so I expect the wind speeds probably decrease maybe 20 miles per hour or so. So indeed some weakening, but as the center moves right out over the water here within the next few hours, it'll likely regain that strength.
What about the amount of rainfall that Andrew is bringing along with it? Is flooding going to be a problem in the region?
No, I don't think so. Because of the fast-forward movement, you don't have a long time for the storm to be over you and give you a heavy rain. So I think roughly 5 inches is about what we would expect. And, of course, here in Florida, we get 5 inches of rain very frequently.
I'll have the first unedited tape from the storm area that has just come into CNN. You're seeing it for the first time, as are we. Giving you a little idea of the surge along the coast. I assume this is along the Miami, perhaps Biscayne Bay area. And let's just listen to the natural sound. Somebody obviously having a good time watching the storm, and from that surge from the ocean, you can get an idea of the potential damage in the Miami area.
Well, Ralph, we've been watching the progress of this storm the last couple of hours, and as you can see, moving right across the southern tip of Florida, right now in the general direction of Everglades City. It'll affect Marco Island and just graze the Naples area. Of course, we are still talking about heavy rain and strong winds. It'll probably be just a couple more hours until the system is out into the Gulf of Mexico. And when we say it has weakened slightly, we mean just slightly, from sustained winds of 140 miles an hour, now down to about 120 miles an hour. But with just a couple of hours to go till it's back into the Gulf of Mexico, we don't expect the system to weaken too much more. Still moving due west, a very consistent pattern at about 18 miles an hour. Now, of course, there are hurricane watches and warnings in effect across much of the southern half of the state. Also, I should mention for central and southern Florida, there is a tornado watch in effect until 11 a.m. local time because of the good possibility for severe weather associated with this hurricane.
God afton. Orkanen Andrew slog till idag mot amerikanska fastlandet. Den drog fram rakt över storstaden Miami. Förstörelsen är stor i orkanens spår och flera dödsoffer har rapporterats, men ändå tycks verkningarna lindrigare än befarat.
Orkanen som döpt till Andrew nådde land strax söder om Miami längs Floridas östkust tidigt i morse amerikansk tid med vindhastigheter omkring 200 km i timmen. Det talades om att orkanen Andrew skulle bli den värsta i historien och därför evakuerades över 1 miljon människor från ögruppen Florida Keys i söder och ända upp till West Palm Beach. Hittills har det rapporterats om tusentals nedrivna elledningar, om kullvälta träd, fritidsbåtar som spolats upp på land och ett oräkneligt antal om kullvälta träd.
I have never ever experienced such a catastrophe. Honestly, this is the first time in my life. First time in a hurricane. I'll be honest with you. It's total fear. It's total fear. You could ask my wife. I was crying, especially the safety of our kids mainly.
Mommy, what happened? Why is God doing this to us? And my husband was holding the roof. My father-in-law was holding the roof. Everything fell out. This is terrible. I wish I'd never go through this again. Next time I'm going to a shelter. I don't care.
6 personer har omkommit. 2 i Florida och 4 på ögruppen Bahamas ute i Atlanten. Katastrofmyndigheten i Miami säger att skadorna kunde inskränkas därför att orkanens väg in över Florida var känd flera dagar i förväg och att så många evakuerades. Andrew är just nu på väg ut över den mexikanska gulfen och ingen vet med säkerhet vad som kommer att hända härnäst. Men troligen kommer orkanen att ta en väg upp mot Texas eller Alabama.
August 1992, svenska ekonomin igen.
Orsakerna till den svenska ränteuppgången ligger främst i utlandet, där säger finansministern Anne Wibble.
Det har varit ganska oroligt på många räntemarknader under hela sommaren efter den danska nejet till deras folkomröstning och inför den franska omröstningen och med dollarkursens utveckling. Och det där får ju verkningar inte bara i Europa utan faktiskt något mera i Sverige eftersom vi är så litet valutaområde.
Men nu hävdar ju då ett antal ekonomer att det är brist på förtroende för regeringen bland annat som gör att räntorna stiger.
Jag tror om man tänker efter och ser tillbaka på det här året vad regeringen har fått igenom riksdagen så ger det prov på en mycket stor handlingskraft och mycket stor, tror jag, nästan bättre än någon annan regering under mycket lång tid förmåga att få saker igenom riksdagen.
Nu hade då uppenbarligen den så kallade marknaden väntat sig konkreta besked efter regeringens möte i Harpsund i helgen. Är det en okunnig marknad då?
Marknaden är normalt ganska kunnig tycker jag, men kan naturligtvis överreagera eller underreagera i vissa situationer. Jag tycker kanske att det skulle funnits anledning att fundera ett varv till om regeringen inte hade haft ett vanligt höstupprop efter sommaruppehållet. Och att vi hade det var synnerligen normalt arbetsplaneringsmöte.
Kommer något sparpaket i höst?
Vi för inte veckopolitik utan vi har planerade budgetpropositioner.